Hejsan och hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt 64 av Sveriges mest kärleksfulla tv-spelspodcast Paripixlar. Robin heter jag och mitt emot mig sitter som vanligt Filippa. Hej!
Hej!
64, då tänker jag på Nintendo 64.
Ja, det är klart det gör.
Ingenting vi ska prata om idag.
Nej.
Eller vi kanske kommer in på Nintendo 64.
Jag vet inte.
Ämnet är i alla fall saker vi avskyr i spel. Spännande.
Ja, vi älskar spel, men givetvis finns det saker som man tycker om mindre.
Ja, exakt. Hur mår du då?
Jag mår jättebra.
Du mår jättebra.
Hur mår du själv?
Jag hoppas bli förkyld, tror jag. Men det är en sån här...
Nej, en man-cold.
Ja, men det är en sån här evighets-man-cold som liksom...
Beware.
Den finns där, men den bryter aldrig ut.
Ja, men det kan jag faktiskt sympatisera med. Det är skitjobbigt att ha ett virus som bara ligger och maler på och njuggar utan att riktigt liksom få härja loss.
Ja.
Förstår du? Man vill liksom hellre ligga dödssjuk i 3-5 dagar än
exakt.
Att liksom gå i 5 fucking månader och bara lida.
Mm.
Och tvingas gå till jobbet samtidigt då.
Ja, exakt. Ja, exakt.
Det är jobbigt.
Men alltså, det är någonting som har hänt, för att jag åt en pizza i fredags. Nu är det måndag när vi spelar in det här. Och jag har varit jättedålig i magen sedan dess.
Ja, jag fick ju gå hem tidigare från jobbet liksom.
För jag trodde jag var magsjuk. Jag var bombsäker på det alltså.
Men, den ångesten när jag körde hem. Nu kommer inte jag se dagsljuset på typ 5 dygn.
Nej, man har en ångest när man liksom bunkrar upp med blåbärssoppa utifall att. Men det var ju inte min vanliga pizzabagare. Det var en annan kille som stod där och gjorde min specialpizza. Och jag var lite nervös redan då liksom. För att, min specialpizza. Man måste ha liksom...
Ja, det är så färro.
Det är en färro, ja. Och för er som inte vet vad en färro är, så är det en...
Kan det finnas någon som vet det, eller?
Kanske. Den kallas normaltvis för pizzastrips. Alltså det är alltså en Vesuvio med pommes frites och bea på. Så att, och det var en ny pizzabagare där, så jag kände liksom att jag får inga bra vibbar av det här. Och sen så
blev man tar ju en vällans risk när man äter ute sådär.
Ja.
Man vet ju att de har ju inga handskar på sig. Och vissa pizzor har ju liksom...
De älskar att stå och röka utanför också. Innan de liksom går in och gör pizzan, ser man.
Gula naglar liksom.
Ja.
Och vissa grönsaker på är ju liksom okokta.
De är färska liksom. Fan, det är farligt med det.
Kommer du ihåg när jag fick magsjuka och låg i... Alltså jag blev inlagd på sjukhus 2 gånger.
Det var på en annan... Var inte det för att du också åt typ en pizza eller någonting?
Ja, jag åt en sallad. Ja. Jag beställde en sallad. Så gör aldrig det.
Köp aldrig sallad på pizzerier.
Nej,
för vet du varför? Därför att de fokuserar ju på pizzor. Det är en pizzeria. Man köper inte en sallad på en pizzeria.
Nej, jag vet. Jag vet inte vad jag tänkte på.
Nej, det är ingen bra idé alltså. Det är ingen bra idé.
Nej, usch. Men poängen är att vi inte blev magsjuka.
Nej,
utan
exakt.
Vi sitter ju här och typ mår lite konstigt.
Ja.
Eller du mår lite konstigt.
Vi får se vad som händer helt enkelt.
Ja.
Vi måste ju också säga innan vi drar igång här, hör du, att vi har ju ny merch. Nya assnygga t-shirts.
Ja, från Pixel Shirts.
Ja, och de säljs exklusivt på pixelshirts.com. pixel-shirts.com. Våran gode vän Tobias.
Det är inte underline.
Nej.
Bindestreck.
Våran gode vän Tobias från tillbaka till NES-tiden som säljer dem där. Så att, men de är riktigt fräscha.
Ja, det känns härligt att få äran att ha sin feja bland hans fina galleri. Han har ju rätt många kändisar där liksom. Revansch och...
Det borde ni kolla in, måste vi säga. Och det är också ett stort tack till vår fantastiska vän Anna Landin som har ritat den här nya bilden på oss.
Precis.
Där du poserar som Claire Redfield och jag är Cloud Strife. Det är lite coolt faktiskt.
Det är typ din dream come true.
Att vara Cloud Strife. Att vara deprimerad och inte minnas så mycket.
Men du har hår. Förlåt.
Min mössa är ju en del av min persona.
Alltså, vi har ju mött folk som bara, alltså Robin,
hur ser du ut under din mössa egentligen?
Finns det hår där under? Du bara, man vet aldrig.
Man vet aldrig.
Det är bara ett universum, ett svart hår liksom. Mm.
En sak till. En viktig sak här. En viktig sak som vi nämnde i förra avsnittet, i slutet där. Att Retrospelsmässan 2017, vi kommer ju att vara där ju. Och den är ju i slutet på april i Göteborg.
Göteborg.
Så att, ja, vi tycker såklart att ni ska ta er dit. Vi förvänta dig nu att de flesta som lyssnar här vet vad Retrospelsmässan är för någonting. Så.
Ja.
Ja.
Vi 29 april tror jag att det är. Lördagen den 29.
Den helgen är det april där. Så att,
28 eller 29.
Vi har bokat hotell och tåg och sånt. Så att,
ja, ja, superkul.
Jag är superexalterad inför
ja,
det här.
Ja, jag med. Men vi har ju spelat lite saker.
Ja.
Sedan dess.
Ja, exakt. Mm.
Kan vi inte börja med elefanten?
Elefanten?
Ja.
Resident Evil 7?
Ja.
Ska vi göra ett avsnitt om det framöver här? Eller ska vi prata om det redan nu här?
Mycket möjligt, men jag vill ändå bara säga några få väl utvalda meningar.
Mm,
får jag det?
Ja, prata på du.
From my heart liksom.
Från ditt hjärta, Resident Evil 7.
Okej, nu kommer min snabb recension av det här spelet. Ja, okej. Mm. Jag tycker att spelet var unikt. Jag tycker att det var oväntat. Men ändå tillräckligt nostalgiskt för att man ska känna att det är ett tvättäkta Resident Evil.
Ja, det är en ny formula.
Precis. Jag hade dock velat ha lite mer referenser till tidigare spel.
Mm.
Så, där var min lilla recension.
Ja, alltså jag kan ju inte annat än hålla med. Alltså första halvan av spelet så satt jag som på nålar.
Shit, vad du var rädd.
Ja, det var fruktansvärd upplevelse.
Det var mest underhållande att se dig så där rädd, men det var lite smärtsamt också. Mm. För jag kände så här, och nej, Robin kanske inte klarar av det. Jag kanske måste hoppa in och spela mer liksom.
Alltså första halvan av spelet var ju psykiskt påfrestande att ta sig igenom. För den var fruktansvärd alltså. Men jag tror vi återkommer till Resident Evil 7 en annan gång. Samma sak med Last Guardian har vi spelat klart och det ska vi också prata om vid ett senare tillfälle här. Men jag tänkte vi ska prata lite grann om ett spel som släpptes häromdagen, som heter Kingdom Hearts 2.8. Titeln är... det är lite förvirrande det här. För att det var Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2 och sen fick de en HD-port, Kingdom Hearts 1.5, 2.5 och nu kommer 2.8 då. Men... det blir ganska logiskt om man typ...
Why God, why?
Det här är de sista pusselbitarna innan vi får Kingdom Hearts 3. Och den här lilla compilationen, samlingen av spel, fyller ju igen lite av hålrummen av de här spelen som inte har släppts på PS3.
Kolla,
och
du kan inte ens säga det där.
Nej,
utan okay. Att det låter helt...
Nej, jag förstår det. Jag förstår det. Så jag ska förklara det här så basic som möjligt. I den här samlingen så har vi tre spel, eller två spel och en film.
Ja, det räcker så.
Ja, vi har Kingdom Hearts Key Black Back Cover. Vi har Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD och vi har Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep A Fragmentary Passage. Rolls right off your tongue.
Det är bara det faktum att en heter i text, det är skrivet Kingdom Hearts X, men det uttalas Key.
Key, ja.
Bara det är liksom ologiskt.
Det är japanska, det är inget riktigt X. Det är liksom ett X med en liten svans på. Det uttalas det ki, japanska. Egentligen så är det ju bara ett fullspel i den här samlingen. Och det är ju Kingdom Hearts Dream Drop Distance, som är en remake på det här gamla spelet med samma namn till Nintendo DS. Det är exakt samma spel, bara att det liksom ser lite fräschare
upphottat.
Ut. Upphottat.
Ganska mycket upphottat.
Ja, alltså för att DSen har ju två skärmar och nu har du bara en skärm då på, när du spelar på din TV hemma. Jag vet inte vad jag säger om det. Alltså det är ett bra spel. Och det är storymässigt. Alltså vem har koll på Kingdom Hearts story? Inte jag i alla fall. Inte längre.
Den här urbota, förvirrade spelserien, den går ju folk på nerverna. Inte ens de mest hardcore fansen tror jag vet
ja,
allt.
Ja, exakt. Men av de fulla spelen, fullängdspelen, så är Dream Drop Distance liksom den sista delen innan Kingdom Hearts 3, så att säga. Så att om man vill komma ikapp i storyn så kan man ju spela Kingdom Hearts 1, 2 och sen Dream Drop Distance. Då. Sen har vi Kingdom Hearts Key Back Cover och det är alltså en samling av cutscenes och cinematics som är ihopklippta ifrån någonting som tidigare var ett mobilspel.
Men...
det låter lite bökigt här.
Ja.
Och jag har sett den här och storyn gör mig inte klokare. Alltså det blir bara mer story. Det är liksom, du får liksom inga svar, utan du får bara mer frågor och mer lore. Och man bara, nu fattar jag ingenting längre.
Sånt är väldigt jobbigt.
Det är väldigt jobbigt.
Väldigt, väldigt jobbigt. Jag har en fråga. Mm. När vi spelade ettan och tvåan, då upplevde jag ändå det att alltså, vi klarade oss utan de här mellanspelen. De liksom kompletterade, de var lite för den här extra fanset som inte kunde vänta 10-15 år på nästa spel. Jag kände aldrig att vi liksom, att det var nödvändigt för oss att spela dem för att förstå ettan och tvåan. Känner du nu, tror du att trean, för att man ska förstå det, att man måste ha spelat det här Dream Drop Distance och alla andra flumtitlar?
Alltså, jag tycker nästan det. Faktiskt.
Tycker eller vill?
Jag tycker nog det. För att vi får lära känna Ventus, Terra och Aqua i Dream Drop Distance. Och nej, i Birth by Sleep, det är det jag menar. Birth by Sleep är det vi ska spela om vi ska hänga i kapp i storyn. Nu, ja, du ser, jag är lost. Men ja, man ska nog ändå kolla in de här mellanspelen ändå, liksom, för att förstå Kingdom Hearts 3.
Eller så kan man söka på YouTube och få en full review.
Ja, precis. Men alltså, det som jag tror lockar många till att spela eller köpa det här spelet, det är Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep A Fragmentary Passage. Detta är alltså inte ett fullspel, det är cirka 3 timmar långt, men fungerar som en tie-in till det kommande Kingdom Hearts 3. Och vi får ju spela som Aqua ifrån Birth by Sleep. Och spelet blir ju som en epilog till Birth by Sleep. Det är alltså det som händer direkt efter, och detta knyts direkt in till Kingdom Hearts 3.
Alltså, medverkar liksom Sora eller någon av de andra i de här mellantitlarna?
Det tänker jag inte spoila. För det är lite tråkigt om jag skulle berätta vart Sora och Riku befinner sig. Liksom. Okay. Det är lite spoiler. Och vi vet inte riktigt vad som hände med Aqua när hon befann sig i Dark World. Och det är det som vi får då få ta del av i det här 3 timmar långa äventyret. Och det är liksom den sista pusselbiten som verkligen läggs för att bygga upp stämningen inför Kingdom Hearts 3. Och jag har ju egentligen noll koll på den här handlingen nu för tiden, för jag har ju inte spelat Kingdom Hearts sen tvåan. Så Aqua, hon är helt ny för mig. Jag har aldrig spelat ett spel med henne. Men hon är ju en väldigt etablerad och älskad karaktär sen tidigare, som jag har förstått det. Och vad kan man säga om själva spelet? Alltså, det är ju snyggt. Och serien har ju aldrig varit så här snygg som den är i det här spelet. Unreal Engine 4 funkar skitbra till den här typen av spel. Känns väldigt bekant. Alltså, stridssystemet och allt sånt där, det är liksom, det känns Kingdom Hearts. Så det är kul att smocka på Heartless på käften igen.
Är det roligt?
Det är väldigt kul. Och det är liksom intressant. Man, trots att man typ inte har hängt med så mycket handlingen, så hypar man ju upp Kingdom Hearts 3 av att spela här.
Är det roligt för att det är nytt och känns fräscht, eller är det roligt för att det känns nostalgiskt?
Det känns nytt och fräscht, tycker jag. Och jag är så van vid Final Fantasy 15 handkontrollen nu efter att ha spelat det spelet i hundratals timmar. Så att, nej, men alltså, det, samtidigt så tror jag att den här lilla utgåvan då, Kingdom Hearts 2.8, det är nog mer anpassat för Kingdom Hearts entusiasterna. Det är nog inte för den som bara har spelat ettan och tvåan och vill spela trean, utan har man spelat de här tidigare Dream Drop Distance och alla de här andra liksom sidospelen, då är det här någonting man verkligen måste spela. Annars tror jag inte det. Det är liksom verkligen för entusiasten.
Men du sa ju att du tyckte att man behövde spela det för att kunna spela trean.
För att kunna förstå storyn till sin fullo så ska man nog spela de här mellanspelen. Okay. Men vill man bara bry sig om vad som händer med Sora och Riku, så tror jag att man kan liksom skippa den här delen ändå. Och då, följer man serien slaviskt, så ska man ju absolut köpa det här. Och just nu så känner jag att jag vill inte spela någonting annat än Kingdom Hearts 3. Jag vill ha det liksom nu.
Men det är en liten aptitretare.
Det är en aptit, ja, exakt. Bra val. Kingdom Hearts 2.8, aptitretare för Kingdom Hearts 3. För den fina publiken som älskar serien. Eller något.
Riktiga keywielders.
Riktiga keywielders, ja. Mm. Är du en Keyblade Warrior?
Nej.
Nej. Men du gillar, vi har ju spelat Kingdom Hearts 1 och 2.
Jag är Dovahkiin.
Du är Dragonborn. Typiskt dig. Ja, som sagt, avsnittet...
Nåväl.
Vi ska prata om saker som vi avskyr i spel. Men först kör vi lite musik, som vanligt. We'll be right back.
saker vi avskyr i spel. Mm. Det här är ett roligt ämne. Jag menar, för att vi älskar ju spel. Men inte allt i spel.
Nej.
Det finns många moment där man känner att man är så nära att bryta sönder handkontrollen. Liksom.
Ja, ett par stycken.
Och de är värda att tas upp. För jag menar, det här är ju viktiga saker för spelindustrin, för spelutvecklare borde lyssna på vårt avsnitt nu och känna vad de inte ska göra.
Hör ni det?
Eller hur?
Konami. Hör ni det?
Det är strålande.
Hör ni oss nu?
Det är strålande.
Ja, alltså, och jag känner väl lite att vi är ju på det negativa tåget. Alltså,
ja, men det är ju en rolig grej nu.
Jo, det är en rolig grej, för att Final Fantasy 15 som vi recenserade sist, det kritiserade vi. Även om vi tyckte att spelet var bra, så hade vi ju rätt mycket kritik. Rätt mycket befogad och obefogad kritik till det spelet. Så jag tänkte att varför liksom inte bara fortsätta på det negativa och ta upp andra saker i andra spel som vi avskyr.
2017, rant.
Ja, det blir som en liten rant-episod. Och vi har tagit jättemycket inspiration av er som skrev så fantastiska kommentarer till oss.
Ja, vi fick massor av kommentarer. Och det är kul, för det visar att det är ett ämne som ligger folk nära hjärtat. Liksom. Det är lätt att prata om sådana här saker, och det är det som är roligt.
Vi kommer inte att ta upp alla kommentarer, för det var way för många för att det ska få plats i ett avsnitt. Men vi kommer att avsluta det här avsnittet med en sammanställning av era klagomål. Så att ni får, det kommer allra sista avsnittet, så ni får hålla ut fram tills dess. Men jag tycker vi sätter igång med en gång. Vad är ditt första klagomål i ett spel?
Först upp på min lista nu, det är... Alltså, vi har ju valt att formulera de här på vårt eget sätt. Jag har i alla fall valt att formulera det som onödigt sega moment. Och till min hjälp så har jag en kommentar från Björn Rosenthal. Ska man
Rosenthal. Det kanske uttalas på engelska, Rosenthal.
Björn Rosenthal.
Vi säger det, Rosenthal.
Ja, det låter bra. Lite Vikings.
Vikings. Den är inte bra, den serien.
Vet du, första säsongen, jag är så klar med den. Ja. Den är inte så bra. De är ganska dåliga skådespelare också. Men, Ragnar, plus att det blir bättre sen, har jag hört.
Alltså, det är ju bara en rip-off på Game of Thrones.
Nej, det är Nej, det är det faktiskt inte. Du har ju bara... Men skitsamma, ja. Björn Rosenthal, okay, säger... Björn. För att backa upp mig nu med onödigt sega moment. Han tycker att det är tråkigt när saker går segt i onödan. Ett exempel är till exempel Final Fantasy 9, där striderna tar onödigt lång tid på grund av att ATB-mätaren rör sig löjligt långsamt. På riktigt så hinner jag fixa med en massa annat i väntan på att mätaren ska fyllas upp. Jag hatar också spel där gubben flyger bakåt när man blir träffad. Ja, där sa han en annan sak också. Läs Castlevania, säger han. Ja. Men precis som Björn pratar om här, det är ju liksom moment när det kliar i fingrarna för att det går så segt. Och det kan ju till exempel vara när animationen precis innan en fight till exempel är så utdragen. Kameran måste bokstavligen snurra runt 10 varv innan man får börja. Mm. Eller till exempel om man ska gå in eller ut ur ett rum och de bara måste visa hur detaljerad dörren är. Du ska typ se cellulosan i trät. Alltså, allt är så utdraget. Och det här är väldigt lidande för mig. Det kryper i mig. Jag känner mig drabbad av såna här saker. Jag blir väldigt stressad, obekväm. Alltså, jag finner mig själv att liksom sträcka mig efter mobilen 10 gånger.
Ja, absolut.
För att jag blir så stressad. Liksom. Jag känner också att jag måste planera mer. Liksom tänka strategiskt. Jag vill inte liksom råka trycka på fel knapp, åka till fel ställe eller någonting, för då måste jag liksom utstå de här långa animationerna.
Mm.
Det senaste exemplet är just Final Fantasy 15, när varje gång Noctis ramlade så var vi tvungna att se och liksom lida av en jättelång utdragen scen när han liksom så här dramatiskt ramlar till marken, och det tar liksom ljusår för honom att ta sig upp.
Det
stör jag på mig på. You know what grinds my gear.
Ja, exakt. Alltså, men ja, och just det här med kameravinklar som snurrar runt allt det här, det känns som att det är någonting som är väldigt taget ur JRPG-scenen. Liksom. Jag har ju valt bort att spela en viss typ av JRPG för att striderna är så förbannat långsamma. Så jag orkar liksom inte. Jag måste ha lite pacing i det.
Och samtidigt så ska det vara så random encounter med typ jätte jättemånga fighter. Alltså du går ett steg. Ja. Alltså du liksom hinner inte ens få upp andan innan det är dags för ytterligare en utdragen scen.
Nej, exakt.
Liksom
exakt.
Det är inte fighterna i sig som är jobbiga. Det är de här jobbiga, utdragna, långsamma och sega animationerna.
Ja, mm. Ja, men jag kan hålla med dig. Alltså, och vissa saker i spel är ju... Det finns mycket som är onödigt segt i spel.
Ja,
alltså, det kan ju vara liksom, antingen så ska det handla om någon form av realism, alltså om det handlar om rörelser och sånt där. Eller så är det bara att man har gjort designat det så för att man vill att spelet ska kännas liksom lite längre kanske än vad det är. Mycket så här, gå dit och sen gå tillbaka, gå dit, gå tillbaka, gå dit, gå tillbaka. Alltså fetch quests och sånt där, det är liksom, det är oftast ett medvetet val som jag tror man gör i, som spelutvecklare för att förlänga upplevelsen och bara göra en förbannad.
Ja,
men typ. Ja, och det här är egentligen typ besläktat med många andra saker som vi stör oss på i spel, men vi kommer till dem senare.
Vad är din nummer ett då?
Alltså det första jag kommer att tänka på när jag tänkte på saker jag stör på i spel. Man är så kräsen idag med ett spel har liksom tutorials, du blir handhållen i första liksom biten ur ett spel, så här lär du dig spela, du kan inte dö här utan så här gör du kullerbyttor och så här hoppar du och så här använder du vapen. Medan samtidigt sen om man då sätter sig ner med ett retrospel som man aldrig har spelat förut, man dör direkt. Och jag tycker det är lite tråkigt i retrospel när game over är game over. Alltså du har tre liv på dig att klara hela spelet. Sen dör du. Det finns ingen password. Det finns ingen continues. Det är bara back to title screen.
Ah, okej. Okay. Så din första är alltså no continues liksom. Ja, eller game att, over är game over.
Att game over är game over.
För vi, det är harsh.
Det är harsh. Och vissa spel fick vi liksom passwords i och någon form av sparfunktion och så här. Men jag har svårt att sätta mig ner med retrospel som jag aldrig har spelat förut. Där den här funktionen finns. Att det liksom inte finns något hopp om överlevnad.
Men man tappar ju suget.
Man tappar suget för det är så här, ah, när du har tre liv och jag är fortfarande på första banan. Då tänker man så här, jag kommer aldrig orka sätta mig ner och lära mig det här spelet. Det finns ju spel som typ som har den här funktionen men som man ändå är bra på. Eftersom att man har spelat det som liten. Men att sätta sig ner med ett nytt retrospel som man inte har spelat förut så är den här funktionen eller designvalet är bara tråkigt. Liksom.
Ja, det är en uppförsbacke.
Ja, alltså det finns typ spel som Ninja Gaiden till exempel på NES. Där får du liksom inte bli kastad tillbaka till början igen utan du får liksom kanske backa två banor eller två delar av banan eller liksom hamna på samma värld i alla fall. Det är ju schysst. Mario-spelen, Super Mario Bros. 3 har väl också det här att du liksom får börja om på den kartan du är på. Du är fortfarande på värld 4. Men du får spela om hela världen 4.
Och du har ju även möjlighet att samla fler extra liv i de spelen också.
Ja, exakt. Exakt.
Men alltså, i många gamla NES-spel så har du ju inte det. Alltså men, du har tre chanser liksom.
Kolla på typ Contra. Eller Probotector beroende på vart man bor i världen. Det är så här, du har tre liv. Good luck. Det är så här, det är lite för... Det är klart att vissa spel som har den här funktionen har ju den av anledningen att de är väldigt korta och svåra. Alltså det ska ta lång tid att klara dem. Men inte för att spelet är långt utan för att det är svårt. Liksom. Så jag föredrar den här typen av spel där du liksom har möjligheten att samla på dig extra liv och där dina continues liksom inte tar dig hela vägen tillbaka till början av spelet. Så att det är mitt första klagomål för ikväll.
Absolut. Det har ju mycket med vår generation att göra.
Ja.
Vi som har vuxit upp med gamla retrospel men som har tillgång till nya, moderna, väldigt mycket mer, vad ska man säga, spel som inte är så svåra på det sättet.
Exakt.
Och jag vi kan har också inte lika mycket tålamod. Handlar om det.
Nej, exakt, exakt. Och jag kan ju också vända på det här egentligen och säga att jag tycker att många av de spelen som släpps idag är för förlåtande. Att du får liksom börja precis vid det där hoppet du misslyckades med och du har liksom ingen form av extra liv eller någonting utan gör det här tills du klarar det. Det kanske tar 100 gånger men det är bara att göra om det. Och det tycker jag är lite tråkigt
men
också.
Men å andra sidan är ju spel idag typ 100 timmar och inte...
Nej. Spel idag är väl inte 100 timmar?
Nej, 50 då. Okej, de spelen jag spelar är
ja,
så.
De stora open world-spelen ja, kan precis. Ju bli så. Men ja. Jag tänker på...
Okej, 20 timmar då.
30 timmar är väl typ normalt
okej,
kanske.
30
jag
timmar,
vet inte, ja. Det diffar
jävligt
hårt.
De är ju
hårt.
Längre än ett gammalt NES-spel.
Ja, det är de.
De kan inte ha den här samma hardcore temat.
Nej.
Då hade inte folk orkat med.
Nej, precis. Vi har ju också läst era fantastiska kommentarer. Och en sak som vi har märkt att ni stör er på, ni lyssnare, stör er på något så grönjävligt, är laddningstider.
Ja, och det här var ju någonting som går lite i enlighet med min första störningsmoment.
Ja, men just det här, att saker tar tid.
Ja, men liksom. Precis. Vi har ju en här från Muskelsmurf. Mm. Han säger att det jag stör mig mest på är långa laddningstider. Jag höll på att bli galen av hur långa laddningstiderna var i Final Fantasy 15. Ja, alltså det var sjukt långsamt.
Ja, jo. Mm.
Och alla dessa meningslösa sidouppdrag som finns med i de flesta open world-spelen. Dåliga kameravinklar kan också göra mig helt tokig. Mm.
Sen har vi Thomas Edman. Han skriver, oj, det finns ju hur mycket som helst som jag stömer på. Nästan allt som ni nämnde i Final Fantasy 15-avsnittet. Men ändå så älskar jag Final Fantasy 15.
Det gör vi också.
Ja, det gör vi också. Men det enskilda moment som stör mig måste vara långa laddningstider i spel. Fallout 3 är ett exempel på ett annat spel jag älskade. Men efter cirka halva spelet, när jag egentligen ville sidequesta lite, så kände jag bara, nej, går jag in i den där byggnaden så måste jag vänta i 5 minuter. Och är det ingen där inne så måste jag vänta 5 minuter till för att komma ut. Så jag körde i princip bara main quest sen efter det. Ett annat tråkigt exempel jag har är från Devil May Cry 4, som var ett av mina första PS3-spel. Jag hade gått från GameCube till PlayStation 3 och såg fram emot att spela på en ny, snabb och fin konsol. Men då ska spelet först installeras. I en timme. Snacka antiklimax. Visserligen blev det lite orsak för mig att hitta tillbaka till retrospel och deras ofta blixtsnabba laddningstider. Så inget ont som inte har något gott med sig. Ja, alltså...
Relate.
Ja, I can relate to this, absolut.
Det är ju synd att laddningstider ska liksom... Ja, men det sitter, alltså, tänk er att man sitter med ett skräckspel.
Mm.
Och så liksom hjärtat pumpar på, du har andan upp i halsen, du är igång liksom, adrenalin. Och så går du in i en dörr och sen en laddningstid.
Ja.
Och du bara, det är typ som så här hiss-scener.
Ja, jag vet.
När du går in i en hiss och så bara avbryts all action liksom.
Mm.
Man liksom tappar suget.
Ja, Fallout 3 har ju, det vet jag ju verkligen, har förskräckliga laddningstider. Emellertid, inte alltid, utan vissa liksom hus tar hur lång tid som helst att ladda.
Konstigt.
Och sen så bara, så man råkar gå in i ett hus. Man bara, nej!
Mm.
Fan!
Vi har
sitter och väntar där.
Vi har en kommentar också från Svenstick.
Ja.
Han klagar också på långa laddningstider då man dör och ska loada sin senaste sparfil. Värst var i Just Cause 3, där det nästan var 1 minut. Hur geda mig. Men även i Deus Ex Mankind Divided, som jag spelar nu på Xbox One, så är det långa laddningstider. Eller det känns så i alla fall. Och jag gillar att spela på hard och nöta en boss och så vidare, men drygt då man dör och får vänta. Ja, vi kan inte annat än bara hålla med. Det här är, det är fruktansvärt.
Nej, men också som vi nämnde tidigare, som nämndes i tidigare kommentarer, just det med att spel måste installeras också. Det är ju för att liksom minimera den här typen av laddningstider. Men ändå så finns de där i många spel och man blir så här... Men det är så märkligt hur vissa spel verkligen lider av det här med långa laddningstider, medan vissa spel inte har dem alls, eller typ så här maskerar dem. Ett spel som jag tänkte på, som har den bästa laddningsscenen i ett spel någonsin, det är de här gamla Tekken-spelen, Tekken 1 och Tekken 2. För att då, när spelet laddades upp, då fick man spela Galaga så länge. Eller typ så här,
ja,
Space
det.
Invaders, liknande, du vet, Galaga.
Mm. Just det.
Så det, varför gör inte fler spelutvecklare så här? Alltså, gör någonting kreativt. Låt mig göra någonting som tar liksom 13 kilobyte och ladda, så kan jag göra det så länge som... Resident Evil, Dark Side Chronicles på Wii, där fick du köra lite prickskytte mellan laddningstiderna. Och det är ju perfekt.
Yes, so. Ja, det minns jag inte.
Du fick liksom ha ett sikte och så skulle du skjuta på en liten umbrella-logga som studsade. Det är så här perfekt.
Eller hur? Får man öva lite under tiden?
Ja, varför kan det inte vara mer sånt? Oftast är det någonting man ska läsa och det är så här, åh, jag hatar att läsa i spel. Vet du det? Det är en sak som inte står med på vår lista här. Men jag hatar att läsa i spel. När spel löser sina förklaringar, eller alltså istället för att de orkar liksom inte förklara någonting för dig med bilder och med en handling, utan det är så här är du intresserad, läs det här.
Och så det bara, var det jag sa om Final Fantasy 15.
Ja, alltså. Exakt, och det stötte vi även på i senaste Resident Evil 7 här nu, när det var som liksom mest så här intens och mest skräckinjagande scenerna, då bara, här, läs en labbrapport. Man bara, ja, va? Nej, vad är det här? Det är för sig genomgående trend i Resident Evil-spel att du ska stanna upp och läsa lite. Fan, förklara det för mig istället.
Ja, men jag håller med. Fast jag gillar att läsa. Jag gillar böcker och grejer i spel.
Jag hatar att läsa i spel. Det är värst. Och jag gillar ändå JRPG. Men jag hatar att läsa i spel. Det är det värsta jag vet alltså. Fy fan vad jobbigt det är. Det är så jävla tråkigt att läsa i spel.
Vi ska gå vidare till min andra punkt. Och det är långa cutscenes utan chans att spara.
Det här är lite kul.
Ja, det här är lite kul. Mm. Andreas Majgren, han skrev en kommentar om att han tyckte inte heller om överdrivet långa cutscenes. Och det är väl lite det jag menar. Fast jag vill gärna betona det här med att man inte får chans att spara. Mm. Och den här listan är ju väldigt komponerad utifrån mina egna preferenser och vad jag själv upplever. Mm. För att som småbarnsförälder så har man väldigt lite tid. Och det gör att man vill ta vara på alla tillfällen att spela. Innan man ska iväg till jobbet, innan man ska med bussen, innan sängdags, innan man ska hämta på dagis. Ja, ni förstår. Små, korta, intensiva speltillfällen. Men då när det kommer en lång cutscene, då sitter man istället på nålar. Liksom. Kommer jag hinna spela klart? När får jag spara? Liksom. Och jag älskar långa cutscenes, för det tycker jag bidrar till att spel blir mer och mer så här filmiska upplevelser. Det är inte alla som gillar det. Jag tycker om det. Men det är bra om man får möjlighet att spara.
Mm.
Och det är många spel som gör det här på ett bra sätt. Alltså långa cutscenes behöver inte betyda att du måste sitta i 2 timmar utan att spara. Det finns många, många bra spel. Till exempel Witcher. Jag vill inte ta upp det mer.
Där kom den.
Där kom den.
Vi har pratat i 30 minuter och där kom Witcher 3.
Där kom det. Ja. Du får nästan skriva upp det varje gång. Så att sätta ett streck. Men de liksom låter en spara i korta intervall.
Mm.
Till exempel efter en lång dialog så får man återfå kontrollen över karaktären och du kanske ska gå till ett nytt hus för att fortsätta dialogen där eller vad som helst. Mm. Någonting som gör att du får möjlighet att spara. För så många gånger som du och jag har suttit och jag liksom har en buss att hinna med så har jag inte sparat på en timme.
Typ. Och så kommer en sån här cutscene på 30 minuter.
Och jag bara hinner, alltså oftast är det så här, jag kanske ska gå om 20 minuter.
Mm.
Och så kommer vi till ett spartillfälle och du bara, kör vidare. Och jag bara, men hinner jag det då? Hur lång tid kommer det?
Ja, du hinner.
Ja, du hinner. Och så sitter jag där och så visar det sig vara typ 40 minuter i alla fall. Jag ska inte lita mer på dig när du säger så.
Nej, jag har ingen uppfattning om tid.
Nej, det är men ändå bara... sitter du där och bara så här, ja, det är ingen fara.
Ja, men jag är sån där. Alltså, jag är sån.
Det är rätt kul att, förstår, du relaterar.
Det är rätt kul att du väljer att klaga på alltså långa cutscenes där du inte kan spara under cutscenesen. Det finns ju även spel där du inte ens kan pausa i cutscenes.
Ja,
och det är ännu mer irriterande.
Ja, för i värsta fall då kan man ju alltid pausa och låta alltså, konsolen stå på.
Ja, men det är sånt jävla självmord känns
det. Jo, men det är ju liksom, det har ju du sagt till mig att jag ska göra flera gånger. Men det
jag
vill
har
jag
gjort
inte.
Det ett par gånger.
Alltså det vill man ju inte göra, men det är liksom last resort liksom.
Ja, alltså jag minns ju, det som jag kan tänka på det är typ sen när jag spelade spel på PS1 innan jag köpte ett minneskort. Då stängde jag ju aldrig av maskinen. Utan då var det liksom så här, hopp, vi ska åka bort över helgen. Det var bara så här, skuffa in PlayStationet under sängen. Och sen stod det där på och snurrade.
Varför det?
En fredagkväll, lördag, söndag, sen kom jag tillbaka på
varför
måndag.
Varför det?
För att jag inte ville stänga av det, för att jag liksom, jag hade inget minneskort. Jag kunde inte spara.
Ja, men fy.
Men det är,
vilket självmord.
Ja, det är verkligen
stackars
inte
konsolen.
Ja, den började faktiskt brinna också vid ett tillfälle.
Jag förstår det.
Men det var roligt. Men alltså, långa cutscenes, ja, där man inte kan spara. Normaltvis brukar det ju vara så att folk klagar lite grann på liksom hur checkpoints är utplacerade och alltså möjligheten att kunna spara och sådär. Men det är kul att du väljer liksom cutscenes, för att det är en vanlig företeelse idag i spel att vi har mycket cutscenes. Och det är någonting som även ni lyssnare har klagat på, att det är för mycket cutscenes i spel.
Ja, vi har ju faktiskt en kommentar från, nu ska vi se, Henrik Andersson.
Mm.
Han säger, cutscenes som pågår i 1000 år som inte går att hoppa över. Det inkluderar att det tar 5 timmar från att man startat ett spel tills att man faktiskt får börja spela.
Mm.
Ja, alltså det är ju ett genomgripande föremål för hat.
Mm.
Det är jobbigt. Och förstå oss rätt, vi älskar cutscenes, men det är just det här att man inte kan varken spara eller pausa. Det blir ett störningsmoment. Man sitter där och bara, kan det ta slut någon gång?
Ja, man måste ju fan kunna skippa cutscenes. Alltså
ja,
det tycker jag är ett absolut måste. Och speciellt just i många spel så har du att du har liksom en bossfight och sen en cutscene. Och sen så kommer en till bossfight direkt efter. Och dör du på den andra bossen så måste du spela om den första. Och det tycker jag är jobbigt. Och sen när de har cutscenes under en bossfight som liksom inte går att skippa. Typ som i Resident Evil 4 tror jag att det är många sådana. Liksom att det är cutscenes mitt under en fight. Och det blir så här... Åh, jag måste se den här skiten en gång till.
Precis.
Vi fick en kommentar till om det där. Och det är faktiskt Mattias Wenger Lindros. Förlåt om jag slaktade ditt namn här. Mattias säger vi. Det jag stömer på mest är cutscenes. Det gäller framförallt de nyare konsolerna. Vissa spel kan ha cutscenes var tionde minut. Så man tror mer att man kollar på en film istället. Har jag köpt ett spel för att spela så vill jag göra just det. Att spela. Alla som har testat Tomb Raider till 360 eller Xbox One håller nog med mig. Han menar nog Rise of the Tomb Raider här. Cutscenes till en viss del och i rätt lägen går bra. Men blir det för mycket så blir det mer en film än ett spel och då tappar man ju definitivt spelkänslan, i alla fall jag. Detta är ungefär lika störande som när man ser en på film på TV och det blir reklam mitt i allt. Tack för en bra podd. Kör gärna en recension på första Halo. Klämmer in på stället här. Ja, alltså... Det här med reklam i film, alltså det är därför jag inte ser film på TV längre.
Men TV4, det är mod. Det är kollektivt mod att sätta sig framför dumburken och
dumburken.
Det där var ett förlegat 90-talet ord.
90-talet.
Det där är skämmigt. Det där var skämmigt. Jag ber alla om ursäkt.
90-talet ringde och vill ha tillbaka sin ordlista.
Nej, men man sitter där och bara dör liksom.
Ja.
Och så får man sitta i typ 40 minuter och titta på dum reklam.
Alltså jag har för mig att typ nyheterna, alltså TV4 på 90-talet hade väl typ så här nyhetstimmen mitt i filmen, typ klockan 10.
Men det är fortfarande så. Du har inte tittat på TV på 30 år känns det som.
Nej, jag har inte sett på TV på hur länge som helst. Jag ser faktiskt ingenting på TV tror jag. Jag brukar kolla lite grann på typ Filip och Fredriks grejer. Det är typ det. Annars så ser jag ingenting på TV. Jo.
Förutom Melodifestivalen.
Usch, säg inte det högt. Lyxfällan gillar jag också.
Ja, men det är guld.
Ja, men det är kul att se white trash-familjer som har
citat på väggarna.
Som har citat på väggarna.
Och som tar lån för att betala pizza.
Ja, men det är typ så här. Det var någon familj jag såg rätt nyligen som jag störde ihjäl på. Det är typ så här. De kan inte betala sina barns fotbollsavgifter för att barnen vill spela fotboll. Det kostar 700 kronor per år. Men de bara, men ni äter pizza för 140 000 per år. De bara, oj då. Det är så här, tänk lite folk. Tänk lite. Och så har de alltid carpe diem på väggen hemma.
Nåväl, vi elitister. Ska vi gå vidare?
Det är så vidrigt. Ja, vi ska gå vidare.
Jag vill höra din andra.
Ja, alltså en sak som jag stämmer på så in i helvete mycket, det är, nu kommer det märklig formulering här, men malplacerade stealth-uppdrag.
Nej, det var ganska bra formulerat. Mm. Jag tror vi förstår.
Ja. Oftast så innebär det här att spelet är över. Det blir game over om du blir sedd. Och det kan ju vara så här att man försöker implementera stealth-delar, alltså smyguppdrag, i spel som normaltvis inte är anpassade för den typen av spelande. Och där du liksom har miljöer och kontroller som absolut inte är anpassade för att du ska smyga. Och det, alltså jag tycker att det är så sjukt irriterande. Till exempel Shenmue, det första Shenmue, när du är nere i hamnen där du ska smyga runt. Kontrollen är ju inte, alltså kontrollen är ju, Ryu Hazuki är ju som ett jävla kylskåp när han springer runt där.
Det är ju inte ett stealth-spel.
Nej,
och
precis.
Och ändå har de valt att lägga till det.
Jag tycker det är jättejobbigt. Man ska, alltså ett bra stealth-spel, då ska du ha kontroller som liksom Solid Snake. Och du ska ha en kamera som är känslig, som du kan styra med din absoluta precision. Och det som också gör såna här saker så jävla irriterande och svåra, det är att det skiljer sig så otroligt mycket från spel till spel när man ska se till vad din fiende ser. Alltså fiendens point of view och vad de är uppmärksamma på. Uppmärksamma om dig på rörelse, på ljud.
Får du ens vara i deras synfält eller är de sådär korkade att du måste stå 2 meter ifrån dem? Liksom?
Ja, exakt. Hur mänskliga är de här vakterna som nu är ute efter mig? Legend of Zelda Wind Waker, första dungeonen. Också så här stealth dungeon. Här ska du smyga. Jag bara, men jag vill inte smyga. Jag vill slåss för helvete.
Alltså det där säger ganska mycket om, alltså så här, banor eller moment i spel som liksom vanligtvis inte tillhör spelet, men som de bara lagt till.
Ja, exakt.
Bara för allt.
För att de kunde, liksom.
Vi har ju en sån i Final Fantasy 15.
Ja, exakt, en stealth part. Och det är irriterande. Och sen, alltså, stealth moment i spel, det ska vara belönande. Det ska inte vara någonting som du tvingas göra. Du ska bli belönad om du lyckas liksom pull it off. Men om du blir sedd ska du ändå liksom ha chansen att liksom kunna försvara sig. Och det här är liksom, det, för mig är det här liksom allergiframkallande. Det är äckligt, alltså jag hatar sånt här. Det absolut värsta exemplet på det här. Det absolut värsta jävla sämsta exemplet på det här. Castlevania, Lords of Shadow i Dead Leaf Garden, där du har en hel jävla bossfight
Som är, där minns jag,
som är baserad, den här bossfighten är baserad på att du ska ta dig runt honom tyst.
Det är Pan.
Ja, Pan. Eller han heter inte Pan, han heter Agrius i spelet.
Aha.
Och du ska liksom röra dig som i en labyrint, och du får inte göra ljud. Du får inte gå på löv, du får inte hoppa för hårt, du får inte använda dig av något vapen. Alltså ingenting som gör ljud. Och han får absolut inte se dig. Liksom. Och
du satt med det här pusslet, alltså
jag skrek för att jag var så förbannad. För att jag var så jävla arg.
Ja,
jag satt och skrek. Det här är skit. Det här är bara skit, 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 skit. Jag hatar det så det
där,
otroligt mycket.
Det där spelet fick dig att vråla ganska många gånger faktiskt.
Oh, herregud. Det finns ju någon jävla puzzlebox du ska göra i spelet också.
När du blir liten och du hamnar i den.
Du ska ta dig igenom en hinderbana i Lords of Shadow också. Ja, det, aj, fy fan. Ju mer jag tänker på det, desto mer hatar jag det här spelet.
Ja,
det var mysigt, men fan vad jag hatade det mellanåt. Alltså. Resident Evil 6. Jakes kampanj. Där du också ska gå i någon jävla labyrint utan att bli upptäckt av några små jävla fladdermöss som flyger runt och ser dig.
Har vi spelat den?
Ja, vi har spelade vi? Det. Och vi, alltså,
och vi hatade det.
Ja, vi hatade det.
Jag har
vi,
nog bara förträngt.
Ja, du har förträngt det. Vi spelade det och vi bara rushade igenom det, hade tur och klarade det.
Är det sant?
Ja. För, alltså, men sånt där, man tvingas smyga i spel. Jag hatar det så mycket alltså.
Det finns ett exempel på när de har gjort det bra tycker jag, och det är Zelda Ocarina of Time. På vägen till
Zelda i början, när du ska hälsa på Zelda första gången som Young Link.
Nej.
Nej.
Nej. På vägen till nu är jag ju inte så bevandrad i Zelda.
Nej.
Så nu sitter folk och rider av huvudet på sig.
Sitter och skriker. Du menar den här delen. Ja.
När man åker till det här templet i skogen. Då måste du liksom klättra ovanpå en minilabyrint typ, när det är så här stora som
springer. Jaha, de där, ja. Just det, de här stora
vakterna. Det var liksom lagom. Det var lagom. För du förstod det ganska snabbt. Du var liksom, det var lätt att se deras mönster. Det kändes aldrig överväldigande.
Nej, exakt.
Men de var ändå liksom hack i häl, så det blev tillräckligt för att du skulle skynda dig.
Ja, det var liksom lagom lätt tycker jag, att förstå redan från början. Zelda är ju väldigt bra på det här att förklara saker för dig utan text.
Exakt, och att lära spelaren.
Exakt.
Helt plötsligt när man hamnar i en kryptisk labyrint och så ser du en massa strålkastare som är överallt.
Mm.
Och helt plötsligt ska du smyga.
Mm.
Det är liksom bajs kastat i ansiktet.
Ja, det är
det. Hatar det.
Men som sagt, Zelda är väldigt bra på det. Jag tänkte på det nu när vi kom in på det. Att Zelda är en sån här spelserie som är fruktansvärt bra på att lära dig saker utan tutorials och utan en textruta som säger att gör så här, en jävla idiot.
Lite så som gamla spel är generellt.
Ja, men Zelda är, alltså, poängtera, extremt bra på det här. Bara som att liksom, du kan bara spela spelet utan att, alltså, du lär dig saker along the way liksom. Det tycker jag är exemplariskt. Och Zelda har ju för sig lite såna här jävla malplacerade.
Men det är mycket för att Zelda-världen är ju liksom inte verklighetstrogen.
Nej.
Det är ju inte verklighetstroget att ha en sån labyrint placerad mitt i skogen.
Nej.
Där det går en massa tjurar med vapen och vaktar. Det är ju inte det. Så det finns bara ett sätt att göra det på. Förstår du? Eller alla dungeons med plattformar som svävar i luften. Det finns, det är ju inte verklighetstroget, förstår du? Så fort det är det, då finns det utrymme för tolkningar. Och hur ska jag göra det här? Ska jag smyga? Ska jag hoppa på honom? Ska jag döda honom? Ska jag vänta? I Zelda, då finns det liksom bara ett sätt att göra det.
Oftast, ja.
Oftast. Det blir liksom klart, lätt. Du behöver inte ha en ruta som förklarar vad du ska göra.
Vi har sagt det här förut i Parapixlar, men länge lever legenden om Zelda.
Faktiskt. Det är nog dags för min sista.
Ja.
Tror jag.
Ta upp ditt sista irritationsmoment nu.
Jag har sparat det bästa till sist.
Du har det?
Ja, det här är någonting som jag... Det här liksom legat till grund för det här avsnittet, känner jag.
Okej.
Okay. Eller, alltså när du och jag har pratat... Vi har ju pratat länge om att vi ska göra ett sånt här avsnitt. Mm. Och då har jag alltid sagt att jag ska ta upp det här.
Mm.
Jag vet inte... Jag tror att många kan relatera till det. Men det var ingen som hade skrivit det i kommentarerna. Så jag tror att jag är ganska ensam om det här kanske.
Mm, mm, mm.
Det här handlar om inventory och dess hantering. Det finns inget som stör mig så mycket som att behöva backtracka typ 2 timmar för att lasta av en massa skit som man har hittat. Som inom citationstecken kan vara bra att ha. Men som inte får plats. I alla spel så slutar det med att jag har lite vikt kvar. Kanske 3 kilo liksom. Och så plockar jag en liten sketen ört. Och så har jag för mycket vikt. Och så måste jag gå tillbaka och lasta av.
Mm. Ja, det här är också någonting som... Vi har ju nämnt Resident Evil tidigare här. Och det här finns ju även i den spelserien också. Att du har de här boxarna där, liksom, där du måste gå och lasta av föremål. Ja. Och plocka med dig de föremål du behöver.
I Resident Evil tycker jag att det funkar bra. För att då ligger... Alltså det... Hela det här survival horror liksom får del av det här med inventory management.
Mm.
Att du kan inte bära med dig hur mycket som helst. Du kan inte ha all ammo med dig. Du kan inte ha alla vapen, alla pottor och sådana saker.
Du kan bara ha det nödvändigaste.
Bara det nödvändigaste, så du måste verkligen planera.
Mm.
Förstår du? Men i typ open world-spel som det här är mest tillämpat på, då har du oftast ett väldigt stort inventory, men du har så mycket saker. Förstår du? Du har
så mycket onödigt
jättemycket saker.
Så mycket onödigt skit också.
Ja, men varje gång du dödar en varg så får du typ 3 kilo kött, 15 kilo skinn, och så tänker man så här, vad ska jag göra med det här? Ska jag spara det? Kan jag sälja? Kan jag omvandla det till
eller typ,
no armor?
Eller trycker man bara på fyrkant för att man vill ta allt och bara gå vidare?
Ja, men typ. Så gör man ju. Och då slutar det med att när man väl hittar något bra, så bara, jag har inte plats.
Så bara, jag har gått och burit
så går gubben så här skitsekt och så kan den inte göra någonting.
Och så bara, jag har gått och burit på 17 kilo vargkött här i 3 dagar.
Precis.
Ska jag ha det eller?
Ska jag ha det? Det slutar, det är likadant i alla spel.
Ja. Men det där,
man bara samlar på sig en massa skit.
När vi pratade om Fallout tidigare så här, det är rätt kul för att när jag blir överviktig i Fallout och typ så här, jag måste rensa mitt inventory, då har jag så här råkat plocka på mig så här 17 staples, 35 pennor, 17 papper, 2 hattar.
Vet du vad jag gick runt med i andra Witcher?
Nej.
En massa kandelabrar.
Ja.
Typ så här, 17 kandelabrar.
17 ljusstakar.
Fattar att se det. Geralt går runt med så ljusstakar.
17 ljusstakar i ryggsäcken.
Eller hur?
Ja, men det är bra att ha. Det är
så irriterande för man har liksom en vikt, alltså kapacitet på kanske 300, säger vi.
Mm.
300 kilo, man är värsta tyngdlyftaren.
Fy fan.
Och man är alltid på gränsen. Det är alltid så att 290, 295 och så liksom jämnt.
Ja, ja, man alltid balanserar på den där jävla linjen.
Jag vet.
Så bara, ja, nu drog jag på mig ett gem. Nej, nu kan jag inte gå längre. Nu är jag rullstolsbunden för resten av livet.
Usch, jag avskyr det. Och så får man liksom åka tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka för att lasta ur. I Skyrim så hade jag ett hus i Whiterun.
Mm.
Där jag hade massor av olika kistor och klädkammare och allting. Där jag liksom hade sorterat.
Hade du en walk-in closet?
Nej, inte riktigt.
Nej.
Okay. Vi kan säga att jag hade det.
Okay.
Ja. Mm. Jag hade en tortyrkammare dock. Vi får se.
Apropå.
Ja, men... jag har det.
En tortyrkammare? Ja. Kan man ha sånt i Skyrim?
Ja, alltså... inte i White
Run. Är det så här 50 Shades of Grey-inspirerad tortyrkammare?
Lite. Nej, jag tog över ett så här murder house.
Ja. Varför inte?
Så jag kan välja att städa upp det, men det kostar. Jag kan välja att ha det som där också. Ah. Då ligger det så att dödskallar och skit också. Och så här.
Ja, du vill ha det
ritual.
Så?
Jag minns inte vad jag gjorde.
Nej.
Men i alla fall,
varför inte?
Där har jag liksom sorterat efter så här, skinn, ringar, vapen.
Hur fan att du orkar det?
Ja, men jag måste. Annars sitter jag ju där och inte kan ta på mig en enda liten sketen blomma utan att bli överviktig.
Jag tror att du innerst inne älskar det här med micromanagement och sånt där.
Jo, men...
Typ så här, sorterar saker efter bokstavsordning och
färg.
Färg
och vikt.
Det är galet alltså.
Ja.
Att
och så ska det ju passa till min rustning också. Nej, jag skojar.
Apropå ingenting här, men jag läste faktiskt lite grann om... Jag är inte så jätteintresserad av trophies och sånt här. Men i Resident Evil 7, som vi nämnde tidigare här, så finns det faktiskt en trophy som du får genom att du får inte öppna kistan mer än 3 gånger under spelets gång.
Oh, nej.
Och det finns en gång i spelet där du måste obligatoriskt göra det. Så att det är två gånger du har på dig. Och sen är det väl på Resident Evil HD-remaken här, när du spelar på svåraste nivån, så finns bara itemerna i den boxen du la dem i.
Ja.
Och de finns liksom inte i alla boxar, utan den
de
du la dem i.
De transporteras inte.
Precis. Men det här med item management och sånt, det är liksom, det är typ i spel som Fallout, Skyrim och typ Resident Evil som de här grejerna liksom är ett irritationsmoment av guds nåde ibland.
Ja, om du väljer att hårda som jag gör.
Ja, jo,
så
precis.
Så blir det det.
Mm.
Vad är din sista?
Vi börjar närma oss slutet här nu.
Mm,
och det finns ju en sak som jag tror väldigt många hatar i spel. Och ja, okej, okay, jag ska bara säga det. Eskortuppdrag.
Ja!
Eskortuppdrag.
Ja.
Alltså, för er som inte vet vad eskortuppdrag är i ett spel, så är när du...
Det är inte lyxprostituerade.
Nej, ingenting med horor och fnask att göra, utan... Vi...
Fnask. Det var dagens också... andra förlegade ord.
Ja. Ja, faktiskt fnask. Ja, fick jag det ifrån. Eskortuppdrag. Du ska alltså transportera en artificiell karaktär från punkt A till punkt B. Det kan också vara någon form av följeslagare i spel som det här kan räknas som. Jag tänker på typ Barbas i Skyrim här, som också följer efter dig, som är dum i huvudet, den jävla hundjäveln.
Oh.
Ja, du fick nästan en blackout här. Nej, men det är väl främst just eskortuppdragen där du ska guida någon som jag känner att jag stör mig på. Alltså, man får uppleva dum AI som alltid är långsam, som dör jävligt enkelt. Ni som har sett mig streama Resident Evil 4 har ju sett mig av misstag döda.
Leon.
Jag har dödat Ashley i Resident Evil 4 fyra gånger den här genomspelningen. Och hon är jävligt jobbig, hon skriker efter mig hela tiden. Vi har den fantastiska Natalia i GoldenEye, som hon vill ju dö. Hon vill inte leva. Alltså, hon springer in
hon
i kulorna.
Hon har ju dödsångest.
Alltså, hon, helt ärligt, hon springer in i kulorna. Hon vill dö.
Ja.
Hon vill inte leva längre.
Varför inte bara låta henne göra det då?
Ja.
För hennes skull.
Ja, du misslyckades. Och sen har vi den fantastiska Emma Emmerich i Metal Gear Solid 2 som kissar på sig, precis som sin storebror. Och hon kan inte simma, så du måste simma med henne på din rygg. Hon är livrädd för skalbaggar. Så att man kan inte, man måste liksom rensa ett ställe på skalbaggen innan hon kan gå där. Men vet du vad jag gör? Nu ska jag säga någonting väldigt icke-PK. Men jag slår henne på käften så hon svimmar. Sen bär jag bara henne genom
allting.
Jo, jag orkar liksom inte med henne. Det ska ju liksom vara så att du liksom ska springa fram dit och rensa på skalbaggar. Och sen så kan man liksom bilda en liten stig åt henne och gå på. Jag bara ger henne en käftsmäll. Sen tar jag strypgrepp på honom och bara bär den in i hissen.
Nej.
Bara, jo, ja, jag är
men
sån.
Fy, vilken man du är.
Jag är sån. Jag är en hård djävul i spel. Nej, men helt ärligt. Eskortuppdrag. Vem fan har inte stört sig på eskortuppdrag i spel? Jag tror att det är liksom också en av de här grejerna som jag har fått mest klagomål på i kommentarerna också. Till exempel kebaben. El Kebabo skriver att han hatar eskortuppdrag. Simon Sui. Eskortuppdrag. Han skriver så här. Eskortuppdrag på isbanor. Tänk dig det. Det är den största mardrömmen någonsin i ett spel.
Ja, det är döden.
Och ja, alltså vi har många kommentarer som just har nämnt det här med eskortuppdrag. Att det är djävulens påfund.
Ja, det känns ju ibland som att utvecklarna har gjort de här momenten för att spelen ska kännas längre.
Mm.
För att de tar så lång tid och de är så meningslösa. För de är oftast liksom helt annorlunda än spelet generellt.
Mm. Men det som jag stämmer mest på, det är just det här att du måste förlita dig. Och det är så sjukt, för att AI:n på de här alltså personer du ska göra eskortuppdrag med, de är ju så, alltså,
de är så korkade.
Korkade. Och ibland undrar jag liksom om det är medvetet med programmerade för att vara dumma i huvudet.
Ja, för att det ska bli svårare. Det finns ett jättebra exempel, det finns många memes om det faktiskt. I Skyrim så har du en följeslagare som heter Lydia.
Ja.
Lydia. Många gånger när man är typ i så grottor och sånt, så kommer man till något fällor.
Mm.
Du får inte trycka på en viss knapp, för då kommer liksom stora taggar eller spikar från väggen och du dör.
Ja.
Ja, och du lyckas ju liksom hoppa över dem där. Men hon springer ju rätt på dem och så bara spetsas du och man bara fuck you.
Oh.
Varför?
Ja.
Varför?
Nej, jag,
och ibland då blir hon kvar bakom ett galler och så bara försvinner hon.
Ja, det där är
så har man betalat för att någon ska följa med. Liksom. Mm. Okej, man betalar inte för henne, men andra liksom följeslagare så bara blir de kvar bakom ett galler och kommer aldrig ut därifrån.
Nej,
han bara,
fast i limbo.
Biggest waste of money.
Ja, men det här med skortuppdrag, alltså, alltså det kan ju göras väldigt, väldigt bra om det liksom görs snyggt.
Nu ja, har om jag... de kan tänka själv. Ja, om de kanske kan följa i dina fotspår. Hoppar du över en fälla så ska de också göra det.
Ja, jag har egentligen inga bra exempel på bra eskortuppdrag, för att alla eskortuppdrag som jag har spelat i spel är horribla. Alltså de är så jävla usla.
Och det kan liksom vara, alltså det här är så pass viktigt att det är avgörande för om ett spel är bra eller dåligt.
Det kan sänka ett betyg, absolut.
Ja, ta till exempel Resident Evil 5.
Ja.
Som, det här är ju ett väldigt klassiskt och välkänt exempel på eskortuppdrag.
Mm.
Du har ju med dig Shiva.
Sheva. Hela spelet är ett eskortuppdrag.
Hela spelet är ett fucking eskortuppdrag.
Mm.
Hon är en sån korkad AI. Så det går inte att spela en player.
Nej. Alltså, jag har aldrig spelat en player. Jag har alltid, co-opat den.
I co-op så är det däremot jätteroligt. För då har du liksom en livslevande, tänkande individ bredvid dig som kan fungera normalt.
Ja,
men Sheva kan inte tänka normalt.
Nej.
Så det är liksom... Du är inkapabel till att klara det här spelet, typ.
Det är rätt kul att Resident Evil här liksom har fått mycket så här eskortuppdrag. Det är märkligt. Alltså, för att
ja, men det började ju redan i...
Fyran, ja.
I tvåan, väl?
Ja, typ. Vi har ju några former av eskortuppdrag där, det vet jag. Det är sant, faktiskt. Men det, den som jag tror stör folk mest är nog faktiskt Ashley i Resident Evil 4.
Ja.
Och som sagt, när jag streamade spelet häromdagen så vid ett tillfälle så råkade jag döda henne 3 gånger. För att hon är precis som Natalia i GoldenEye. Alltså hon springer in i kulregnet. Hon vill dö. Hon vill inte leva.
Det var väl ett tillfälle som hon hamnade mellan dig och fienden.
Ja.
Och hon är så pass smart att hon sätter sig ner.
Ja.
Och du fortsätter att skjuta och tänker så, men vad bra Ashley, du förstår att... Ja,
det är
att
bra
du, att, du, take att du ska cover. Take cover.
Ja.
Och sen ställer hon sig upp.
Jävla idiot.
Vad gör hon?
Ja. Usch.
Ja.
Ja, det var väl våra. Ska vi läsa lite kommentarer om saker och ting som kanske inte har nämnts här?
Nej,
vi har,
precis.
Vi har fått så mycket kommentarer och vi, alltså helt ärligt, tack så jättemycket till alla fina kommentarer. Men
det har varit så roligt att läsa vad ni liksom så här ragear på.
Ja, vi kan inte läsa upp alla.
Nej.
För det är liksom 100 typ.
Men vi har hittat några som vi ville välja ut.
Ja.
Jag tänker på det som Dead Andy skrev. Han säger att jag stör mig nog mest på folk som spelar spel och gnäller om triviala saker sen. Typ de flesta spelrecensenter nu för tiden. Ja, touché. Här
you
får vi kängan
point.
För att vi sitter och gnäller. Nej, du har givetvis rätt, Andy. Man ska inte spela spel om man bara sitter och stör sig.
Nej, absolut. Liksom. Du och jag har väl en liten annan approach till det här, för att vi är Sveriges mest kärleksfulla tv-spelspodcast.
Är vi det fortfarande? Ja, jag tycker vi bara gnäller.
Efter Final Fantasy 15-recensionen så kanske inte. Men jag känner väl mer att det här
Sveriges
är...
Sveriges mest fulla podcast.
Ja,
Varför inte?
Nej, men jag känner väl lite att vi fokuserar oftast på de bra aspekterna ur spel. För att vi har ju som tanke då att vi tycker att spelkritiken idag är så pass, vad ska man säga, den är för hård. Alltså den går väldigt hårt på spel och liksom, ibland så undviker man att köpa spel för att recensionerna har varit värdelösa. Men det är så här, det här var ju bra det här spelet. Jag fattar inte, det här är ingenting som jag direkt stör mig på det här momentet.
Alltså dålig kritik är, det här är viktigt, dålig kritik är inte dåligt. Nu lät det jättelustigt.
Det där lät konstigt.
Ja, men att ett spel får dålig kritik är inte nödvändigtvis dåligt gjort av recensenten.
Nej.
Men när det blir obefogat, alltså när recensenten inte ens har spelat klart spelet, då är det väldigt obefogat.
Ja,
och då är det inte välförtjänt. Och det känns väldigt löjligt. Det känns nästan som att det är för lätt att ge spelet ett bra betyg.
Jo, men lite så. Alltså, ja, och jag tycker också fan... Andy har rätt här. Det är mycket klagomål. Alltså.
Skriv inte en recension om ett spel du inte har spelat då.
Nej, delvis det också. Absolut. Mange från Pixelklubben 64, våran syster eller bror podcast. Vad ska man säga?
Varför syskonpodd.
Syskonpodd kan vi säga.
Verkligen kalla oss det? Nu,
ja, vi...
nu ser vi så högt om oss själva.
Det kan vi väl säga att vi gör. Eller, nej, jag vet inte.
Fanspodd till dem då.
Alltså, det är mycket tack vare Pixelklubben 64 som har gjort att Paripixlar finns idag. Det är stor inspiration redan från början. Så nu fick jag det sagt också. Men han skriver i alla fall att när Lakitu medvetet långsamt plockar upp en när man har kört av banan i Mario Kart. Det känns så förnedrande. Ja, den där jävla Lakitu. Att förlora om och om igen när man kört mot någon i ett fightingspel. Jag har en anekdot till det. Min kompis började ju spöa på mig på riktigt när jag spöade honom i Marvel vs. Capcom 13 gånger i rad.
Vem då?
Jag tänker inte säga hans namn. Det var samma kille som påstod att
han hade ätit bajs.
Ja, och att det smakade som gröna vinigummin. Att det var samma smak som gröna vinigummin. Han kom till skolan.
Vi diskuterade det här om dagen.
Han kom till skolan och bara så här: fan, jag provade en sån jävla sjuk grej igår. Och vi kanske gick i tvåan i skolan. Jag provade att smaka på mitt eget bajs. Och vet ni vad? Det smakar som gröna vinigummin. Exakt samma smak. Ja.
Alltså, sa han det liksom helt obefogat?
Ja.
Det var inte någon som typ så här. Det hade varit en sak om du typ: åh, jag älskar gröna vingummin.
Ja, eller typ så här,
och han bara: nej, det är jätteäckligt. Det smakar bajs. Varpå du säger: vadå, har du smakat på bajs eller? Och bara för att han ska kunna styrka sin tes så säger han: ja, det har jag.
Ja, nej, men han sa det bara. Han kom till skolan och sa: jag provade att äta bajs igår. Det smakade som gröna vingummin.
Alltså, vad gjorde ni då?
Jag
hade ju lämnat honom.
Ja, jag vet inte. Mange fortsätter i alla fall här. De konstant svåra mellanbossarna i Mega Man 9. Och när folk säger att Castlevania Symphony of the Night har svinbra grafik, när spelgubben inte ens har ett ansikte. Det hade han ju redan i Super Castlevania 4.
Aj.
Ja, alltså, hacka inte på Castlevania Symphony of the Night. Det är fan ett av mina favoritspel. Men ja, Alucard har ju liksom inget ansikte riktigt. Men han har coolt hår som liksom animeras när han går så här.
Håret är viktigare än ett ansikte.
Håret är betydligt mycket viktigare än ett ansikte.
Absolut.
Kolla på mig. Jag har inget hår.
Du prioriterade fel.
Ja, precis. Det är mitt fel att jag är tunnhårig och inte har något hår.
Ja, du. Nu har vi suttit här bra länge och gnällt. Men visst är det lite skönt att få gnälla ibland också?
Det är ju det. För att då
det är
vi liksom
svenskar.
Ja, och vi har ju gnällt av oss här. Så nu har vi liksom, nu har vi bara positiva känslor inför 2017. Med alla recensioner, alla avsnitt. Allt kommer vara positivt. Blommor, bin tänkte jag säga, men det är fel.
Det vet jag inte.
Nej. Ja, men vi har gnällt av oss nu i alla fall. Det känns,
ja, men verkligen. Vi älskar ju spel. Det är verkligen. Vi är Sveriges mest kärleksfulla podcast. Liksom. Mm, mm. Vi älskar spel, men det finns så mycket att störa sig på i spel.
Det gör ju det. Det gör
Tänk
det.
Bara, dålig speldesign.
Stegar.
Sega moment.
Att Simon Belmont kastas bakåt när han blir träffad.
Ja, eller noobs i Overwatch.
Långa laddningstider.
Meningslösa sidouppdrag.
Sinnessjukt dålig matchmaking.
Kass RNG.
För bra grafik.
Eller sista bossen i Metal Gear Solid 2.
De blåa riddarna i första Zelda.
Day one patchar.
Dåligt utsatta checkpoints.
Isbanor.
Eskortuppdrag.
För långa transportsträckor.
Inkonsekventa vampyrer.
Orättvisor i samhället.
Dåliga kameravinklar.
Cutscenes.
Bortglömd spelkänsla.
Oändliga kartor.
Malplacerade achievements.
Korkade AI.
Quick time events.
Och tråkiga intron.
Och spel som hänger sig.
Ah! Varför spelar vi spel ens,
Jag
Robin?
Vet inte. Vi bara sitter och klagar här. Det här var faktiskt en sammanställning av det som ni, våra kära lyssnare, har klagat på.
Jag tycker vi gör klart den här listan och skickar in till våra favoritutvecklare.
Ja, se upp Konami, vi kommer för er. Nej, men som sagt, det här var ju liksom det som ni lyssnare hade klagat på. Ni har ju varit en stor del av det här avsnittet, så tack så jättemycket för alla fina kommentarer och att ni har bidragit med er kärlek. Och,
ja.
Nej, nu är det inte kärlek. Utan
nej, eran rant.
Eran rant, ja precis.
Det uppskattades jättemycket.
Mm. Jaha, nej. Vi är färdiga på idag, tror jag.
Ja.
Vi kan ju påminna om att vi finns på facebook.com.
Att vi finns.
Att vi finns. Vi finns.
Se mig.
Vi finns på facebook.com/paripixlar. Vi finns på Instagram. Vi finns på Acast. Vi finns på iTunes. Vi finns på videospelsklubben.se. Alltså det är bara googla. Och vill ni oss någonting?
Ja.
Så. paripixlar@gmail.com. Och
vill man ha...
Vill ni skicka oss en ljudhälsning någon gång? En ljudkommentar?
Fint.
Så skicka en ljudfil till oss. Det vore svinkul faktiskt.
Och älskar ni oss jättemycket och vill ha våra fina nunor på ert bröst, så kan ni beställa oss från pixel-shirts.com.
Ja. Exakt.
Ja.
Jaha, vad gör vi nästa avsnitt då? Det vet vi inte, va?
Inte ännu.
Ska vi lämna det öppet?
Ja, den här gången, vi gör den här det. Också? Annars säger vi någonting vi får ångra.
Ja, jag tror det också. Ja.
Men hörni, kära lyssnare, det har varit ett nöje att få sitta här och diskutera med er ikväll. Hoppas ni har en jättetrevlig kväll, morgon, natt, dag. Vad det nu än är när ni lyssnar på oss. Så får ni ha det så bra. Puss och kram.
Hej. Hej då.